Hanna Silman här, du lyssnar på Karlavagnspodden. Idag ska vi gotta oss i de där ögonblicken som fått oss att tänka yes, jag klarade det. Vi pratar om att överträffa sig själv. Så ikväll trotsar vi rädslor, tar steg som känns omöjliga och lyckas mot alla odds. Nu kör vi! Och vi får börja den här kvällen med Elin Örjehall i Bräcke. Hej!
Hej!
Hur är läget med dig?
Jo, men det är bra.
Ja, vad händer hos dig den här måndagskvällen? Det är väl i Jämtland, va? Bräcke ligger.
Ja, jag är i Jämtland, i Bräcke kommun. Jag bor i en by som heter Kärlarne.
Ja.
Men här händer det inte så mycket just nu.
Men du är med i radion.
Ja.
Får berätta om en gång du utmanar dig själv. Vad handlar din historia om?
Jag hade precis flyttat upp till Sundsvall från Stockholm med min mamma och hade börjat gymnasiet på barn- och fritidsprogrammet. Och vecka två in på programmet så skulle vi iväg och bo i tält och klättra i berg och vandra. Och jag som då kom från Stockholm och familjen hade ju aldrig varit några friluftsmänniskor. Jag hade ju aldrig klättrat i berg i hela mitt liv. Så jag var ju livrädd och tänkte, men gud, hur ska det här gå?
Oj, vart var ni och gjorde det här?
Vad sa du?
Var i Sverige gjorde ni det här?
Utanför liksom Sundsvall. Jag tror att det ligger mot Härnösand. Skuleberget heter det.
Åh, Höga kusten, ja. Där är det ju så vackert. Jag har varit där en gång.
Ja, det är jättefint där. Så vi åkte dit med buss och satte upp det här militärtältet som vi hade med oss. Och så skulle vi då första dagen skulle vi ju klättra upp för det här berget. Och det var ju 295 meter rakt upp. Ja, jag stod och tittade på det där berget och tänkte, men hur ska jag ta mig upp här?
Vad fick ni för instruktioner? Ursäkta att jag avbröt dig.
Nej, det är lugnt. Vi fick ju instruktioner hur vi skulle göra. Alltså, vi fick ju sele och hjälm och sånt här. Och så instruktioner hur vi skulle haka oss fast längst upp. Det var ju som en led. Mm. Upp liksom vandringsled. Så man hakade ju fast sig hela vägen upp. Och ju högre upp man kom egentligen, så jag tittade ju ner och liksom kände ju det att, men alltså, det här kommer ju inte gå. Men jag kunde ju inte backa heller, så det var ju bara att klättra. Men när jag väl kom upp där på toppen så var jag ju riktigt stolt och liksom utsikten var ju helt fantastisk.
Jag kan bara tänka mig hur det kändes, men det där med att du tittade ner. Var det ingen som sa, vad du än gör, men titta inte neråt?
Jo, min lärare sa till mig, att eftersom att jag var så höjdrädd också, liksom, så han sa ju till mig flera gånger, men titta inte ner, fortsätt bara uppåt. Men jag var ju så dum, så jag tittade ju ner ändå, för jag ville ju se hur långt vi hade kommit.
Men vad var det som fick dig att fortsätta? Fast du var höjdrädd, sa du ju också.
Ja, men jag tror att det var adrenalinet och att jag kände liksom att, men det här ska jag verkligen lyckas med. För att jag hade haft liksom tidigare haft svårt att tro att jag skulle klara saker. Och så när jag väl hade gett mig an det här, då kommit på, eller liksom tagit mig an det här att jag skulle göra det, då kände jag bara så här, nu måste jag slutföra det här.
Men vad fint sagt! Vad skulle du säga, betydde den här stunden mycket för din självkänsla?
Ja, men det gjorde det verkligen. Det kände jag att det gjorde. För att jag kände mig så stolt när jag verkligen hade tagit mig upp där, trots att jag var livrädd. Mm.
Och du nämnde ju redan att utsikten var otrolig. Kan du beskriva lite, vad var det? Det var skogarna, havet, eller vad såg du?
Ja, men solen kom ju upp. Jag vet att det regnade när vi började klättra. Så det var ju lite halt liksom upp. Men sen när vi kom upp på toppen, då sken solen. Så det var jättevackert.
Hur lång tid tog det då?
Och jag minns inte. Jag tror det kan ha tagit typ 1,5 timme eller något sånt här.
Det är ändå en lång tid också att kämpa med sig själv och peppa sig själv.
Ja, men verkligen. Och sen tror jag väl att det kanske tog lite längre tid i och med att jag också var livrädd. Så att man stannade väl upp några gånger också.
Och det här var det första dagen ni gjorde det här?
Ja.
Och sen sov ni alltså i militärtält och sådär. Men kändes allt lätt efter detta?
Jo, men det tycker jag verkligen att det gjorde. Det var ju spännande liksom att... Ja, men sova i det här tältet, och vi hade ju brasa inne i tältet, så vi hade ju eldvakt, så vi var ju tvungna att gå upp. Liksom, vi turades ju om alla gymnasie, hela klassen där.
Det låter som en otroligt fin, var det helg eller var det 2 dagars läger?
Det var 2 dagars läger, ja. På skoltid.
Jag kan inte sluta le här i studion, för jag blev väldigt glad av din beskrivning, och jag kan bara tänka mig hur det var där och hur ni alla, att ni blev kanske lite sammansvetsade. Och...
Ja, men så var det ju.
Ja, riktigt kul att få börja Karlavagnen med dig, Elin. Tack för att du berättade. Jag blev så himla inspirerad själv och glad.
Ja, men tack för att jag fick vara med.
Ja, så att nu vet du, ingenting är omöjligt för dig. Eller är det så? Nej. Har du klättrat på berg efter det här?
Nej, det har jag inte. Jag har inte klättrat i berg, men jag har fött barn, och det var väl ungefär samma adrenalin efteråt, tror jag.
Ja, då visste du, jag kommer fixa det här, för jag erövrade Skuleberget också. Tack för att du var med, Elin. Ta hand om dig.
Tack så mycket.
Hej då.
Hej då.
Och så läser jag samtidigt era kommentarer på sociala medier. Och det är många fina historier om att överträffa sig själv. Kerstin Nordfeldt skriver: det var när vi på MC-träff för 28 år sedan lovade jag själv och min man att nästa år rattar jag en motorcykel själv. Och det löftet höll jag. Men finns inte på kartan att göra det nu vid 70-årsåldern. Men ångrar inte en sekund från den tiden. Jag hade en bra lärare, min man. Vi började på skolgården på lördag och söndagar. Sen fortsatte vi ut på vägarna när jag kände mig någorlunda säker. Välte den någon gång när jag stod still, men han sänkte den så att jag nådde ner med båda mina fötter. Sen gick det som en dans, och många åkturer blev det. Sist men inte minst hade AB-körkort, och det fick man ju på köpet på den tiden. Inte klokt, kan jag tänka nu, så skriver Kerstin. Greta skriver: när jag och 2 små barn skulle fortsätta själva som en liten familj. Det blev så tills de blev vuxna. Upplevelsen, omtumlande, oviss, svår, men stärkande och oerhört lärorikt. De lyckligaste stunderna i mitt liv, inser jag 30 år senare, var när det var som tuffast. Jag fokuserade på barnen, och utdelningen kommer nu. Och vilken fin reflektion att läsa, Greta, om att det kanske var ändå de tuffaste stunderna som ändå blev den lyckligaste tiden tillsammans. Thule skriver: sprang Göteborgsvarvet 2019 på den gamla bron, sprang på 2:45. Notera också att vi inte tränat något innan. Och Anna Karin skriver: när jag överlevde min cancer för 6 år sedan. Linda tänker på när hon tog körkort. Något som jag inte trodde att jag skulle klara av, men det gjorde jag, skriver hon. Och det är historier och också bilder om allt möjligt. Det är stort och litet. Det är så himla fint att peppa sig själv också med alla de här ögonblicken där många har glada minnen. Ja, som sagt, sjukdomar, tuffa livssituationer, utmaningar, men också saker från vardagen. Som Krille som har mejlat till karlavagnen@sverigesradio.se. Idag har jag lyckats med det nästan omöjliga. Rensat köksbordet från sånt som egentligen inte hör hemma där. Alltså tidningar, urklipp, reklam och otaliga minneslappar. Men nu är det äntligen gjort, och jag hoppas att bordet i fortsättningen kommer hållas rent från allt onödigt. Ska jag vara ärlig så beror den plötsliga städningen på att jag imorgon väntar besök av några bekanta. Hälsningar Krille i Åby. Bra jobbat, Krille. Fint, det kommer in även meddelanden om andra som överträffat sig själv som ni vill lyfta fram. Yvonne skriver: jag vet någon som överträffat sig själv. Idag fick Moa sitt diplom som talar om att hon är färdig undersköterska. Hon har kämpat och jobbat samtidigt, studerat på distans, och hon är den bästa man kan tänka sig när det gäller att ta hand om äldre, skriver Yvonne. Det är långa sträckor att åka inom hemtjänst och äldreboende, och en resa kan vara tur och retur 6 mil. Och jag är en av många som vill skicka massor med grattis och lyckönskningar till Moa, skriver Yvonne i Mora. Och nu har vi med oss Eva Sjödin från Kreta, alltså Grekland. Hej!
Hej!
Jag blev nästan lite förvånad. Jaha, vi lämnade Sverige direkt och åkte utomlands.
Ja, vi gjorde det. Det var ganska skönt också.
Hur mår du? Hur mår du ikväll?
Vad sa du?
Hur mår du ikväll?
Ja, men jag mår jättebra. Jag sitter på balkongen och njuter av sommarvärme.
Oh, hur ser det ut runt omkring dig?
Det är svart. Nej. Oh, nej, men det är ju väldigt mörkt här nere. Så att det, men det är stjärnklart. Jag sitter och lyssnar på grannarna som spelar balalaika.
Oh.
Oh, det var riktigt mysigt faktiskt att sitta på balkongen och lyssna på det.
Mm. Jag har nästan glömt bort att solen har ju gått ner för att jag sitter med ryggen mot fönstret.
Ja, att, visst.
Ja, det är ju rätt. Ja. Det. Ja. Mm. Men vad tänker du på när vi pratar om det här att våga göra något som man kanske inte trodde var möjligt?
Ja, det alltså, som jag sa tidigare när jag pratade, att 1994 så åkte jag och min man för första gången hit till Kreta. Och vi blev fast här. Alltså det här var, vi trivdes så helt enormt här nere. Och vi reste ner varje år, ibland 2 gånger per år. Och, men sen så tyvärr så gick min man bort 20. Och det var inte på grund av pandemin, men det var mitt under pandemin. Och då hade vi fått då 2 resor inställda. Och jag kände det här att det kändes tungt. Det här att det ska jag åka tillbaka. Vi hade ju våra vänner här som vi lärde känna 1994. Men det gick 20, det gick 21, det gick 2022. Men sen så kände jag 2023. Nej, baske mig alltså. Jag måste åka ner.
Ah.
Jag måste fara ner och träffa våra vänner.
Ah.
För vi pratade vid på telefon och det var som de sa. Men snälla Eva, du måste komma ner. Vi kan inte bara prata på telefon. Mm. Vi måste träffas. Så då så kände jag att okej, jag for 2023 och for hit och var en månad. Och det var absolut den jobbigaste månaden jag har varit med om. Och träffa alla vänner som, ja. Och som de sa, åh, vi saknar honom. Ja, men det gör jag också så här. Men det var så att det kändes ändå skönt när jag reste hem efter en månad. Att jag har gjort det. Mm. Jag gjorde det. Jag tordes fara själv. Det var bara det att jag tog inte med mig någon. Jag drog iväg helt enkelt alldeles ensam. Men, för jag kände det att ska jag göra det här då ska jag göra det själv.
Men vad fint och modigt att... Ja.
Jag kände att jag måste göra det. Jag måste träffa våra vänner. Mm. Och som när jag kom ner nu idag, alltså jag har tagit mig en promenad nu ikväll och gått och träffat den första vännen som vi lärde känna 1994. Och han har jag varit och träffat ikväll. Och det var som han sa det. Åh, vad jag är glad att se dig. Att du kommer tillbaka.
Ja. Var det lättare att åka ner sen andra gången?
Ja, det var det. Det var första gången, den var jättejobbig. Alltså de första 14 dagarna, då funderade jag på om jag egentligen var riktigt klok som hade gjort det här. Ja. Jag nästan ifrågasatte mitt eget förnuft, alltså att jag hade gjort det. Men när det hade gått en månad och jag reste hem så kände jag att nej, det var absolut det bästa jag har gjort.
Vad tror du att motiverade dig och vad fick dig att ändå hålla ut även om det var jobbigt och sorgligt?
Det var att när vi pratade vid på telefon med några av när jag pratade med våra vänner här nere. Mm. Och de sa, men snälla Eva, du måste komma ner.
Mm.
Vi kan inte bara prata på telefon. Vi måste kunna sitta tillsammans, äta en bit mat, göra saker och ting. Ja, okej. Okay. Ja. Det var lite grann, de puttade på mig faktiskt.
Ja. Och sen när du väl var, och när du väl var där på plats och började tvivla på ditt beslut att åka ner, vad fick det ändå så här? Nej, men jag kämpar på.
Ja, för det var på den svenska, det var skitjobbigt.
Ja.
Jag har aldrig gråtit så mycket som jag gjorde mina två första veckor.
Ja.
Det var jättejobbigt helt enkelt. Och var det därför jag började ifrågasätta om jag var riktigt funtad som gjorde det här i alla fall. Men när det hade gått en månad och jag reste hem så kände jag det att nej, det här var det bästa jag har gjort. Det var absolut det bästa jag gjorde.
Vad häftigt. Aj, vi hör att det är liv i stan.
Ja, jag ska gå in så nu. Ja.
Men hur känns det idag? Är du glad för era gemensamma minnen som du säkert fortfarande... Du berättade ju att du träffade ju vännen som ni träffade redan 1994. Honom hade träffat senast ikväll. Men kan du nu liksom le åt de gemensamma minnen som ni har där?
Oh ja. Jag kan glädjas åt de minnena vi har.
Ja.
Det var en sån underbar tid varje år när vi reste ner.
Du kanske behövde åka ner dit för att sörja det också. Att du inte kunde sörja det på distans från Sverige. Kan det vara så?
Visst. Ja, jag tror det också. Att då jag fick sörja med våra vänner här nere.
Mm. Precis.
Det var för jag hemma sörjde man ju med familjen.
Ja.
Men här nere så kunde jag sörja med våra vänner.
Och det som ni hade där? Det...
Ja, de vi hade här som inte har varit till Sverige.
Mm.
Absolut inte, utan de finns här.
Ja.
Nej, det...
Så häftigt. Jag
kände det. Det var en... Jag vet inte vad jag ska säga, att det inte revansch, men det var en grej jag gjorde för att känna att jag mådde bra utav det.
Ja, det är inte alltid bekvämt och, vad ska man säga, det är inte, det skaver när man söker lycka, så är det ju. Det är ju liksom inte alltid bara lätt i livet, men sen lyckan finns där.
Mm. Det var som jag sa när jag ringde in, att det här är inget... sportevenemang eller någonting, utan det här är en helt annan sak, att ha tagit revansch på sig själv, att det man törs göra, för det var ju många som sa det, men ska du åka själv? Törs du fara själv?
Mm. Ja, värd en medalj är du, Eva.
Ja.
Väldigt fint att höra din historia.
Mm, så att jag brukar säga det att till andra som har varit i samma situation, som är i samma situation, men tveka inte, man törs, man kan göra det.
Tack Eva för att du var med. Tack. Och tack för de fina orden.
Ja, tack ska du ha.
Nu ska vi prata med Lovisa Höjdegård i Svalöv. Hej!
Hej!
Hur är läget hos dig?
Det är väldigt bra ikväll.
Ja, väldigt bra till och med.
Ja, men det är en fin kväll.
Ja, och det är första juni. Vindstilla,
skönt ute.
Ja.
Nykokt risgrynsgröt. Sitter och äter.
Risgrynsgröt, sa du?
Ja, det kan man äta på sommaren också.
du visste vad jag skulle fråga. Är inte det en vinterrätt till julafton eller så?
Absolut inte. Ja, det är det också.
Ja.
Det är, men jag lovar att det funkar idag också.
Mm. Ja, det är väldigt gott med risgrynsgröt. Det kan jag hålla med dig om. Det är så himla gott. Men du, vad har du gjort som du är så där lite stolt över?
Jag är jättestolt över när jag lärde mig att gå efter en stroke när jag var 25 år.
Vad hade hänt?
Jag fick en stroke på havet när jag skulle åka vattenskidor. Förlorade balans, blev halvsidigt förlamad, vänster sida, kroppen. Och ja, det var väl det.
Men det kom från ingenstans, helt
ja,
plötsligt.
Ja, det gjorde det. Jag hade bad luck.
Oh. Vad minns du om...
Jag fick en pop i hjärnan.
Minns du någonting om det själv, alltså om själva ögonblicket själv?
Jag minns vissa svaga saker, men en del saker jag tror att jag minns stämmer inte. Så jag minns lite grann. Ja. Men jag har varit väldigt medvetande stängt. Ja. Ja. Men jag minns att jag tror cirka 2 veckor efter när jag låg på neurologen i Lund, så låg jag och lyssnade på Karlavagnen på kvällen. Man hade på sjukhuset den här vita kuddar, avlånga högtalare som man la på kudden. Och radio. Och så lyssnade man på Karlavagnen.
Vilket fint minne. Eller om, jag vet inte om du just där och då mådde bra eller dåligt, men fint att vi var med.
Nej, det gjorde jag väl inte. Men jag tänker, om det är någon som ligger så och lyssnar idag, så vill jag i alla fall bara säga att livet kan gå vidare och det kan bli bra. Och man kan lära sig gå.
Då, efter 2 veckor så...
Nej, det var inte efter 2 veckor.
Nej, men du låg där och lyssnade på Karlavagnen. Och hur fortsatte din...
Då var jag på neurologen. Sen kommer man till rehabilitering. Ja. Och på rehabiliteringen så tränar man och tränar upp de funktioner som man hoppas på att få igång igen. Och gå var en av de sakerna.
Vad fick du börja med?
Ja, man får träna väldigt mycket balans.
Okej.
Okay. Eftersom jag inte hade någon balans. Och så det jag minns mest, det är den dagen när jag stod i korridoren på avdelningen med en träbock i handen och tar mina första steg och bara skriker rakt ut, jag kan gå. Oh. Och så börjar hela avdelningen applådera. Det var häftigt. Ja, det var stort. Mäktigt ögonblick. Men det känns lite overkligt idag. Alltså det känns, det är så länge sedan nu. Så att det känns nästan konstigt att berätta om det. För det är lite svårt att förstå att jag har varit med om det.
Ja, för nu märker du ingenting när du går eller springer.
Jo. Nej, men vi som har stroke, vi har en speciell stroke-gång.
Okay.
Vi lyfter lite, alltså vi haltar lite, men vi ska inte gå på catwalk, inte jag i alla fall.
Inte, så, eller, nej. Du vet väl aldrig, det kan ju ännu hända.
Det kan hända, men nej tack. Så jag kan inte springa, och det är jag inte ledsen för det tyckte jag faktiskt inte om innan heller.
Det är många som inte tycker om det. Även om jag personligen tycker om, men jag förstår. Jag har fullständig respekt för att man inte kanske
det passade inte mig. Så det är inget jag saknar.
men alltså det är ju... Så är det ju. Jag kan inte minnas när jag lärde mig att gå. För det gör man ju inte. Oftast. För att man är ju så himla liten när man tar sina första steg.
Nej, tänk jag har heller aldrig träffat någon som kommer ihåg när de lärde sig gå.
Nej, men tänk att du faktiskt upplevde det. Det är ju otroligt.
Det är rätt mäktigt. Ja. Jag hade mitt lilla barn. Var 7 månader när detta var. Och hon sprang runt i gåstol på avdelningen. Och då bestämde jag mig för att jag ska gå före henne. Och det var ju en egen tävling jag hade för mig själv. Men jag är en vinnare och jag vann.
Brukar du säga det till ditt barn?
Nej, det gör jag inte.
Hon eller han är väl vuxen nu?
Ja. Mm. Och då kan hon höra det ikväll.
Ja.
Det var en intern tävling. Inte mig själv. Att gå och föra henne. Men som sagt, jag är en vinnarskalle och jag vann.
Wow, det är ju bara att applådera. Det är otroligt häftigt gjort. Det är stort. Men
det känns nästan förbjudet att delge det. Alltså säga hur stolt man är. Det är lite svenska jantelagen.
Nej.
Och det
får
var det jag tänkte.
Känna.
Jo, fan, jag vill. Oj, förlåt. Jag vill dela det.
Det helt rätt i. Du gör helt rätt i det. Och jag måste bara fråga, för Hur lång tid tog det från det att du tog första steget till att du sen kunde också gå flera steg och du kunde lämna sjukhuset och så?
Lämna sjukhuset gjorde jag cirka, faktiskt inte mer än en månad efter.
Oh.
Och då gick jag med stöd, alltså sån här träbock. Vet du vad det är?
Jag tror att jag vet. Jag får i alla fall upp en bild i huvudet.
Ja, och den är nog rätt. Det gick jag med, men jag satt i rullstol också. Och sen så åkte man på dagrehabilitering varje dag och tränade. Och plötsligt några månader efter så kom jag gående med kryckan upp i luften istället för att ha den nere i marken.
Mm.
Och det var några månader efter. 3-4 kanske.
Men det är bara så himla, himla coolt. Alltså jag känner plötsligt själv också, nu ska man inte jämföra, men det här med att jag kan vara så här, men gud, jag sprang maraton och jag är inte helt nöjd med min tid. Och så får man ta del av din historia och bara känner, gud, jag blir så stolt över dig och mig och våra kroppar, att de funkar, att de bär oss och att de kan också...
Men vi ska tillåta oss att vara stolta. Jag var ute och föreläste då. Den tiden efter sen.
Mm.
Och jag kommer ihåg en föreläsning. Jag var på en vårdskola för ungdomar som skulle ut i vården. Mm. Och det är just det här med att våga vara stolt över sig själv. Och dagen innan jag var på föreläsningen så hade jag gjort för första gången i mitt liv en köttfärslimpa. Och jag hade aldrig gjort det innan stroken. Och jag gjorde det med en hand för jag har en förlamad vänsterarm. Och den är förlamad än idag. Så jag gör allting med en hand. Och jag gjorde en köttfärslimpa. Och den blev så bra. Så jag sa till klassen där. Tillåt er att klappa er på huvudet. Och inte nedlåtande utan.
Mm.
Gud vad jag är duktig. Vad jag kan.
Det
och det tycker jag vi alla kan bli lite bättre på att våga göra.
Ja.
Även på små saker.
Ja. Ja,
jag bakade kanelbullar på några veckor sedan för jag ville utmana mig själv.
Ja, gick det bra?
Ja, det gick ju det också. De blev jättegoda, de är slut nu.
De gick åt, allihopa.
Ja då.
Lovisa, så häftigt att få prata med dig. Och jag sitter här i studion och klappar mig själv på huvudet. Det tycker jag att alla ska göra. För alltså, om man måste hålla två händer på ratten så ska man inte göra det. Men om man kan så ska man klappa sig själv på axeln.
Det ska man.
Ja.
Nej, men man ska våga vara stolt över sig själv och det lilla man gör eller stora. Det kan vara stort för en. Litet för mig så är det stort för dig.
Ja. Coolt att höra om dina första steg efter att du hade fått stroke bara några veckor.
De var
veckor.
Bra.
Ja, innan din 25-årsdag. De var bra. Vilket starkt citat. Ta hand om dig, Lovisa.
Ja, men tack ska du ha.
Tack för att du var med. Hej då.
Tack och hej.
Och nästa samtal kommer från Helsingborg. Vi har med oss Pavlos Georgiadis. Hej!
Ja, hej. God kväll på allihopa.
God kväll på dig. Vad vill du berätta om?
Ja, jag blir rörd innan jag bara berättar. Det är förändring i mitt liv från total mörker till total ljus, tänkte jag säga.
Wow!
Du kan fråga mig emellan om jag är på fel spår när jag pratar.
Okej, okej. Men vart börjar det här då?
Ja, nu ska jag försöka hålla mig. Det börjar... Är jag ute i sändning också, eller hur fungerar det?
Ja, nu är du ute i sändning. Nu är du i P4, så att det går direkt till radio.
Jag ska lyssna mycket på P4. Alltså, ta det kortfattat så kan du fråga emellan och styra mig vad jag ska berätta. Jag har varit sjuk i 26 år, va?
Ja.
De första 26 åren. Jag har Asperger också. Jag tränar med tai chi och sånt. Så.
Ja.
Men i alla fall, 26-årsåldern, ända upp till 26-årsåldern kunde jag inte prata. Jag kunde inte säga två meningar. Va? Och sen så, jag kommer snart till vad jag har gjort. Och sen så började jag prata, jag kunde inte säga två meningar. Och sen efter 26-årsåldern Så jag bodde hemma då liksom, kunde inte göra någonting. Jag sov i 10 timmar på kvällen, alltså från kväll till dag, 10 timmar. Plus 2 timmar på dagen. Mm. Så 10 plus 2, det var 12 timmar varje dag i 26 år alltså. Oh. Ja, skolan gick inte, vänner gick inte utan att vara kaxig. Tjejer gick inte. Jag kunde inte säga 2 meningar. Jag blev röd i huvudet efter 2 meningar. Så tänkte jag, jag träffade en präst i Malmö, men han hade hand om andra grejerna. Sen tänkte jag, nu måste jag göra en förändring. Jag har alltid varit liksom, utan att säga, för, alltid snäll och vill inte belasta föräldrarna eller min lillebror. Ja. När man sover så mycket så mår man inte bra. Man är inte så bra koncentrerad. Man har inget positivt, och så får man aggressioner. Ja. Men jag undvek det. Jag var ute då för att slippa aggressionerna i hemmet. Va? Mm. Jag säger vad du...
Ja, för du sa att, men då bestämde du dig att nu ja, vill du förändra det här och du måste göra något.
Jag tog en A4. Prästen sa du kan be till Gud. Va? Mm. jag tror inte på Gud då. Så jag bad den då. Och sen så tog jag en A4 och tänkte nu, jag måste förändra mig. Alltså det går inte det här, jag är 26 år. Bor hemma. Jobbet fungerar inte, skolan fungerar inte, ekonomin fungerar. Jag måste, punkt ett, skrev jag namnför, punkt ett. Jag skrev så här, vad ska jag göra? Jo, jag sprang då, upp till 20, jag började vid 15-årsåldern, jag sprang 3 kilometer totalt. För att du någorlunda blir pigg. 3 kilometer, och jag vilar efter varje kilometer. Ja. Jag vill betona detta. Jag sprang alltså 1 kilometer till banan och så här i Helsingborg, och 1 kilometer runt banan, det är 2, och så 1 kilometer tillbaka. Sammanlagt 3 kilometer. När jag kom hem drack jag lite vatten eller någon smörgås. Jag kan inte, ja, om det fanns färdig mat kunde jag äta lite. Sen gick jag och sov. Efter 3 kilometer gick jag och la mig alltså, och sov. Jag skrev lägg till 1 till 2 kilometer. Punkt 1 alltså. Mm. Punkt 2, kolla hälsokosten. Vad ska du gå ut och ha? Det fanns ingen internet. Gå ner till affärerna. Alla affärerna, som Malmö också. Jag bor i Helsingborg. Fråga människor, vad använder man? Och så vidare, och så vidare. Lagliga grejer. Och så vidare. Punkt 1, 2... öka 1 till 2 kilometer i månaden. Ja. Så, ja. Och sen plus hälsokost. Det gick några, jag la till 1 till 2 kilometer. Det gick några år. Jag kom upp till maraton.
Oj, till 42 kilometer.
Ja, tack så mycket. Ja. Över 11 maraton har sprungit totalt sen dess.
Cool.
Och varannan dag sprang, alltså när jag kom till frisinnandet, varannan dag sprang jag 20 kilometer, alltså en halv morgon. Mm. Och när jag säger varannan dag, jag hade ett program, då var det varannan dag. Det kunde regna, storm alltså. Grenarna gick sönder när jag var ute och sprang. Även på maraton. Även när det stormade, regna och blåste, så sprang jag. Det kunde regna, jag såg det från fönstret, men jag bara klädde, det var bara följa programmet alltså. Det fanns ingenting annat. När jag kom ut, även på maraton då, innan, så var jag genomblöd på några minuter. Det var ju storm, alltså det var ju öseregn. Maximal öseregn alltså. Inte tornado,
men du hade verkligen, det låter som att du bestämde dig, du gjorde upp en plan, du började långsamt, du ökade långsamt och sen höll du dig till din plan och hade självdisciplin och också göra eller springa varannan dag oavsett vad. Men hur mår du idag för att avrunda?
Ja, jag är 62 år, jag har inga smärtor. Jag är 98% muskler. Det är sant det här. Jag tränar ingenting idag. Jag la av med maraton och för att skada mig i 50-årsåldern. Okay. Så jag la av... Jag promenerar... Jag kan promenera 20 timmar. Jag är över hela Skåne. Jag hjälper andra människor och sånt. Hemlösa och sånt. Så jag kan komma hem efter 1,5 dygn.
Okej.
Okay. Ja, så inga problem. Alltså. Jag har inga smärtor, ingenting.
Men det här blev en vinst för dig i livet, att du började springa och förändrade vardagen.
Vad sa du?
Det blev en vinst i livet, det här när du gjorde upp en plan. Och...
Säg mig, vill du vinna 100 miljoner i New York, så hade jag sagt nej. Ja. Alltså om du skulle välja, det går inte, hälsan är det viktigaste.
Ja. Pavlos, tack för att du var med. På våra sociala medier frågar vi också, när gjorde du något du inte trodde att du skulle klara av? Det kommer in många fina, många roliga berättelser av olika slag. Och Annika skriver, när jag gifte mig i maj 2000, jag hade bestämt mig för att aldrig gifta mig. Men mitt livs stora kärlek friade och jag ville inte leva utan honom. Vi är fortfarande gifta och har så kul tillsammans. Häftigt, Annika, att tänka om för kärlekens skull. Vi har med oss Anki från Kiruna. Hej!
Hej!
Har du testat både pommes och bea på pizzan någon gång?
Nej. Inte några sådana grejer. Nej.
Men vad vill du berätta om?
Är du programledaren?
Jo, det är det.
Jo, på Hopsuomea.
Jo, på Hopsuomea myös.
Jo, pikkusen kuitenkin. No jo, hei jo. Kaikki ihmiset meidän maassa ja muissa maissa ja meidän kieliläiset. Haluan selittää tänä iltana yhden uskomaton storin. Se on itseäkin ilotuhtaa, kun minä olen sokea ja istun täällä pimeässä ja minä muistan tämän mukavan hojon. Kysy sitten, mitä haluat.
Alltså, du ska berätta om en historia som gör dig fortfarande glad när du sitter och tänker på det så här många år efteråt. Att det är något helt otroligt. Mitä siis silloin tapahtui?
No, tämä oli 90-luvulla. Minä olen nyt 79 vuotta ja sokea. Ja silloin siihen aikaan 90-talet minä asuin Laxforsenissa Kirunan ja Jukkasjärven välillä, enämpi likellä Jukkasjärveä. Ja mulla oli pikkunen kämppä siellä. Ja yhtenä päivänä niin ne tuli minun tykö yksi pari, joka oli löytänyt metsästä kaksi roojyr, mikä ne on suomeksi?
Onko se valkohäytä peura? Onkohan se?
En tiedä. Ja ne oli pikkuset pentut, ne toi minun tyköön. Et ne oli, de hade varit på en romantisk promenad i skogen denna hemska blöta vår på 90-talet. Och hittat tre rådjurskid. En var död, två levde. Ingen rådjursmamma kom dit. De vaktade i två dagar. Ingen mamma kom dit. Och då kom de till mig med de här två mycket, mycket små rådjurskidden. Till min stuga.
No mitä sä teit sitten? Vad gjorde du då?
Ja, jag tänkte de här måste jag få att överleva. Och hur gör man? Jag hade aldrig varit i närheten av så här små rådjurskid. Och jag tänkte hur ska jag få dem här att leva och vad ska jag ge dem för mat? Jag fick hjälp med maten av en utanför Kiruna som hade getter. Han fick komma med getmjölk till mig. Och sen satte jag getmjölken i en skål. Och skålen måste vara tung så att de inte välter den. För de fick lära sig att lapa genom att jag måste ju jobba. Jag kan ju inte vara mammaledig för de här.
Nej.
Jo, och jag var akut sjuksköterska på den tiden. Så jag får att jobba och de fick klara sig själv och dricka det där. Och de blev så fina och de gick upp i vikt och de var så fina små. Men ändå hände någonting väldigt, väldigt hemskt. Då hade den ena vaknat och trippa omkring. Men de brukar ju trippa omkring tillsammans. Men en bara låg bak i tvn och kom inte upp. Och jag tänkte att det är bara för att det är varmt där bak. Och när jag försöker få liv i den så var den som stendöd. Den Nej. Var livlös. Och herregud, hur gör man hjärtmassage på ett litet rådjurskid? Två karar hade jag i huset då, en yngre och en äldre som satt där. Och de bara stirra. Jag började gnida och gnida och gnida tills pälsen nästan spraka och jag visste inte riktigt hur man gör heller, men ibland blåste jag i den där lilla lilla munnen och, ibland, och så gned jag. Till slut hade handen domna och jag sa åt en av dem att ta den och gör du också. De var helt förstenade av skräck, de där, att de gjorde ingenting. Och jag gned tills den började sprattla och jag fick igång den. Och vilken lycka, vilken lycka. Nu hade jag försökt återuppliva och fått liv i människor, men inte rådjur. Men nu fick jag det.
Men vad blev det av dem då? Sen då måste jag bli större än då. Ville de inte ut och utforska världen?
Jo. Våren framskred, även den blöta våren då. Och de växte och jag tänkte, de kan ju inte trippa omkring här inne. Vad ska jag göra? De började tugga på min kjol när jag bakade. De brukar stå där och tugga. Så jag gick ut och plockade växter, allt möjligt som jag kunde hitta. Lingonris och allt. Och vilken lycka, de tuggade och tuggade. Och sen måste jag ju sätta dem till skogen igen där de hör hemma. Och jag var på jobbet och jag bad han som hade kommit med getmjölk till mig. Jag tar dem till dig. Han tog dem till sig. Satte dem i en liten hage. Matade dem tills han kunde släppa ut dem i naturen. Mm. Vilken lycka jag fick ett rådjur att leva.
Ja, för man får ju inte ha heller vilt fångade djur hemma.
Att man inte får, men jag chansar.
Men jag förstår just det här att man behöver ju släppa dem ut i det fria. Vad fint att de kunde.
Jo, så, och jag hade en sån lyckosam känsla bara jag tänker på det.
Så det ger dig fina minnen fortfarande, många år efter.
Ja, ännu också. Jag jobbade som sjuksköterska tills jag var 69. Men jag blev genast blind när jag gick från jobbet, så jag borde aldrig ha gått därifrån.
Men vad gjorde att du förlorade din syn?
Ja, grönstarr. Så är det, men allt är bra annars. Jag är frisk och jag bor ensam och jag klarar mig just nu med hjälp av andra som jag ber hjälp om.
Skönt, Anki. Kiitos, että olit mukana ja pidä huolta itsestäsi. Tack.
Hei kuule.
Jimmy har kommenterat på Facebook om det här att överträffa sig själv, göra någonting som då man känner att wow, jag fixade det här, jag gjorde det. Han skriver, när jag började ta risker för att vända livet och började arbeta med mig och pressa mig, allt från det sociala till studier, vara volontär, även rest senaste åren till Afrika helt själv trots att jag har flygskräck. Jag är inte klar med mig själv ännu, men jag har redan klarat saker som jag trodde jag aldrig skulle klarat. Jonas kommer ihåg ett visst lopp. Han skriver, när jag tog mig igenom Ränneslättsloppet i enduro 3 år i rad som motionär, kan jag tänka mig att det var en riktig endorfin kick att fixa det. Nu har vi med oss Birger Tillam från Lindesnäs, Vansbro. Hej!
Hej!
Hur är läget med dig ikväll?
Det är bra.
Ja.
Själv då?
Jo, men det är bra. Det skulle jag säga.
Var du befinner dig?
Ja, jag sitter i en studio i Visby på Gotland faktiskt.
Ja. Kan det vara.
Ja, och tekniken sitter i Uppsala. Så vi är lite så här spännande mix av orter.
Ja, Öland, Visby. Ja.
Nej, Gotland.
Jag är i Gotland.
Fel ö. Vi har ingen bro.
Jag har rest genom hela Sverige, men Gotland, dit har jag inte hunnit. Nej. Eller vad ska jag säga? Ja. Mm.
Men vad har du för sånt här stolt ögonblick eller stolt minne? När gjorde du någonting som där du kände att nu gjorde jag något som jag inte trodde att jag skulle klara av?
Ja. Det var när jag... Sjukvården var min grund. Mm. Samtidigt som man på den tiden blev reservofficer också.
Ja.
Mm. Och då fick jag ett erbjudande. Som jag ser det som ett erbjudande. Vill du ta hand om en pluton uppe i Norrbotten.
Mm. Vad var det för typ av pluton? Vad visste du på förhand eller när du fick det här erbjudandet?
Nej, jag visste inte det. Mitt regemente ringde och frågade. De hade inte tillräckligt med officerare. Och ringde mig. Och jag sa ja. Åk upp till Norrland. Ta hand om det här.
Och nu får du rätta mig om jag har fel. Men är pluton så där 20, 30, 40 soldater kanske? Eller?
Hur många det var? Det var en pluton. 40 nyinryckta killar.
Ja, men då var jag ganska rätt ute när jag sa att mellan 20 och 40. Ja. Mm.
Ja.
Vad gjorde du då?
Jag åkte upp. Ja, inte akut, men tog upp och tog hand om den här plutonen. När det var dags när de skulle rycka in inryckningen där uppe i Boden. Mm.
Och var det första gången du gjorde någonting sånt där eller var du rutinerad i detta?
Jag hade rutiner tidigare, naturligt. Annars har de väl inte frågat mig.
Ja.
Men ja, och det brytningen alltså var att jag lämnade Stockholm som sjuksköterska och tog det här uppe där. Mm. Och ja, det glömmer jag aldrig. Mm. Att man kunde göra ett sånt klipp, eller vad ska jag säga, i världen. Ja.
Buta stad eller
i livet, ja.
Hur blev tiden där i Boden då?
Den blev nog alldeles fantastisk. För plutonen som jag utbildade, det finns ett dokument. Jag tog ut en kille där som var en, ja, han är stor fotografen idag. Du ska dokumentera det här, sa jag till honom. Andra tyckte väl att det här gäller bössor och krig och kulor. Men jag såg till det. Han gjorde ett häfte eller en bok. Eller, ja, ett häfte. Det finns kvar än. Det finns. Han dokumenterade vår verksamhet uppe där.
Mm. Vad är du mest stolt över när du tänker tillbaks till den här tiden?
Ja, ska jag vara stolt? Jag är stolt över killarna.
Mm. Mm.
Gemenskapen.
Ja.
Även ja, att de skulle bli utbildas till militär någonstans i världen eller i världen. Nej, men vanlig värnplikt. Och jag var chef.
Ja.
Ja. Och vi var tillsammans på många ställen som jag inte får nämna. Ja, det är historia, men i alla fall.
Oh.
Allt, även allt ifrån allt till krogen i Boden.
Så blev en, och då svetsades det här gänget i samman och blev en stark grupp och du fick uppleva en häftig tid i din karriär. Kan man summera det så?
Ja. Förlåt?
Jag undrade bara om man kunde summera det så. Att det var en häftig tid både för dig och för den här gruppen.
Absolut. Mm. Absolut. Och jag kan, jag kan se mig om i världen, eller i hela världen där jag har varit. Men något dylikt har jag aldrig fått. Jag kan inte jämföra det med någonting annat.
Det blev så speciellt där för er alltså. Ja.
Absolut.
Birger, kul att höra dina gamla minnen. Och hoppas det går bra för de här... Du sa att det var bara killar just i det gänget. Så att hoppas det har gått bra för alla.
Ja. Det vet jag ju inte. Det är ju länge sedan. Jag sa 85. Mm.
Tack för att du var med. Ta hand om dig.
Tack, tack själv.
Anders Hessman från Eslöv. Hej!
Hej!
Hej, vad har du gjort som du är stolt över, där du överträffat dig själv?
Ja, det började med en tanke att cykla till Gibraltar på semestern.
Sån tanke som man får, förlåt.
Och sen ta flyget hem. Okay. Men det gick inte riktigt som planerat.
Aha.
Utan jag var ute 6 månader istället.
Oj.
Och cyklade runt i Europa.
Oha. Oj, alltså, nu måste vi backa bandet lite, för, med all respekt Anders, men alla får inte tanken om att cykla till Gibraltar, eller hur det nu
är. Nej, absolut inte. Det, så är det väl precis som du säger. Och sen när man väl tänker att om jag cyklar till Gibraltar på 4 veckor, det låter lite kort tid. Jag cyklar längre.
Aha.
Så att det blev att jag cyklade igenom Tyskland, Holland, Belgien, Frankrike och Spanien. Och det är väl ungefär 3 år sedan jag började. Och sen dess håller jag nog på med det här 4 till 6 månader varje år då.
Men den första gången när du cyklade runt i Europa, alltså i,
ja.
Vad sa du, 6 månader?
Ja, 5 månader, 3 veckor och 5 dagar.
Hur var
jag
det?
Jag tycker 6 månader kan man säga.
Ja. Det tycker jag också. Men hur var det? Vad fick du se och hur gick dina tankar under de veckorna?
Ja, eftersom jag aldrig tänker när jag gör någonting så när jag tog färjan från Trelleborg till Tyskland. Och sen när jag väl var i Tyskland så tänkte jag, vad fan har jag gett mig in på? Jag visste ju, alltså jag hade ju inte planerat någonting, och det är det som är så ganska spännande för mig. Jag planerar aldrig någonting, utan jag cyklar dit nästan pekar.
Men du måste ju ha packat med vatten och kläder och cykelpump.
Ja, absolut, kläder och cykelkläder och allt möjligt skit man absolut inte behövde, vilket jag lämpade när jag skulle över Pyrenéerna.
Okej.
Okay. Du vet, när jag kom till Pyrenéerna då hade jag ungefär 35-37 kilo packning. Nej, det funkar inte. Och så tittar man, böcker. Nej, de kommer jag aldrig att läsa. La dem på en camping. Kläder. Där sitter en kille och tiger. Han kan få lite kläder. Mm. Så jag till slut var nere på ungefär 22-23 kilo. Mm.
Hur sov du? Alltså, hade du tält med dig?
Eller jag hade tält med mig, absolut. Och jag sov på campingar så länge det gick. I Spanien så stänger man ju campingarna för tältare någon gång i september, för då är det vinter enligt dem. Och då försökte jag ju hävda med en dåres envishet att det är ju varmare här på vintern än vad det är i Sverige på sommaren. Ja, men det gick inte, det är ganska fyrkantigt. Så då fick man börja sova på hostel och såna här grejer, lite enklare hotell. Så det, ja.
Hur var det att komma hem sen efter de månaderna?
Det var jättejobbigt. Det var ångest. Ångest deluxe. Okay. Jag vet, jag kom hem typ 9-10 december. Och nej, alltså jag bara längtade ut. Det blir ju gift för kroppen det där liksom att cykla varje dag.
Mm.
Man bara vill iväg liksom. Jag, på 6 månader så cyklade jag ungefär 800 mil drygt.
Mm. Ja. Vart var de finaste och bästa vägarna, tycker du?
Ja, men det finns så sjukt många fina vägar. Via Verde, både i Spanien och Frankrike, är ju helt sinnessjukt vackra. Det är ju gamla järnvägsspår man har rivit bort och jämnat till marken och lagt på jättefin grus då. Och så packat den lite grann som att det bara sjunker ner. De är ju helt underbara att cykla på. Mm. Det vill man ju bara köra på Via Verdes, men det finns ju inte som ja, sådär liksom.
Ah, okay. Ja, okej. Och sen när du kom hem så kändes det lite tomt och ångestladdat.
Ja, fruktansvärt. Så att jag vet, jag gick ner och jobbade på jobbet i 2 eller 3 månader och sen så drog jag igen. Ah. Och sen när jag väl kom ner till Spanien igen och hämtade min cykel så fick jag för mig att jag skulle köpa en olivlund. Ja. Då köpte jag 160 olivträd.
Ja. Det är sånt där spontant köp som alla gör då och då.
Ja, men precis. Men så där, liksom, vad fan gjorde jag nu? Köpte jag, nej, men hur gick det här till?
Hur har så det att, gått för de olivträden då?
Ja, det går jättebra. Jag skördar och klipper och donar och har mig, så det är inga större problem. Ja. Och det blir lite olja av dem också. Jag har en gammal sort som inte ger mer än 11% i utvinning olja, så att säga. Men, medan de nya ger 20-22.
Okej. Men jag tänker att du måste ha haft ett väldigt flexibelt jobb här i Sverige också.
För att... jag har valt ett väldigt flexibelt jobb, så att säga. Jag väljer att jobba timmar inom vården. Mm. Så att när jag väl är hemma i Sverige så kan jag jobba rätt hårt ett par månader. Så man tar liksom alla pass som dyker upp plus sina egna. Och sen så tjänar man ihop lite pengar och så iväg igen. Mm. Så att nu sommarjobbar jag till den 23 augusti.
Stora
den 24-25 åker jag ner till Malaga och hämtar cykeln och kör upp till min olivlund som ligger 58 mil därifrån ungefär.
Oh. Och sen hur länge ska du vara borta?
Jag ska vara borta minst 6 månader.
Okej, och hur många kilo packning blir det nu när du är lite mer rutinerad?
Nu är jag lite mer rutinerad, så nu jag går aldrig över 15 kilo i alla fall. Oh. Nu är det liksom, okej, jag kan ha alla kläderna i 3 dagar som man brukar säga. Och sen lägger man dem åt sidan och sen när man har passerat alla 3 par kläder man har, då har det gått en 7, 8, 9 dagar och sen in i tvättmaskinen och så vidare bara.
Ja. Riktigt häftigt, Anders. Och man vet ju aldrig vad som händer när du är ute och trampar. Du kanske köper en olivlund, du kanske köper, vad säger, kläder nästa
gång. Ja, det kommer att bli en olivlund till och 2 till, så att det så blir det.
Hoppas det blir jättehärlig resa. Och det låter som att det kommer bli, för att du har
det kommer, en sån inställning. Det kommer att bli underbara resor, precis som vanligt. Mm. Jag är liksom inte rädd att prata med folk, så man får jättemycket historier och jättemycket privata guidningar, som jag säger, när man kommer någonstans. Det är så häftigt.
Livets Karlavagnen, fast på cykel.
Ja, men lite så faktiskt.
Mm. Ja. Tack för att du var med, Anders.
Tack för att jag fick vara med. Ha en bra natt.
Detsamma, hej då. Och vi har med oss Dorita Bäckman från Boden. Hej!
Ja, hej! Dorita Bäckman Eriksson heter jag. Ja, vad bra.
Ja, ja.
Vad kul. Ja, det är en oväntad vändning här. Jag har ju hört på de återupplivar rådjur och allt möjligt. Men för mig har det hänt någonting som är väldigt ovant.
Okay.
Och jag är ju 74 år och det är mycket som jag inte har gjort förut eftersom min man har varit pigg, men nu har han varit handikappad ett par år. Och nu har jag varit tvungen att köpa åkgräsklippare och klippa gräsmattor. Och vi har jättestort tomte, 5000 kvadratmeter.
Oh, det är mycket att klippa.
Det är mycket, ja. Och hade det inte varit för våra snälla grannar så hade vi inte... Då hade vi varit invuxna här. Vi bor i en by utanför Boden. Förra året då, när vår förra gräsklippare gick sönder, så då kom de i kolonnet och klippte åt oss. Och sa, ni som är först i byn, det kan inte se ut så här. Ni skämmer ut oss andra.
Det
kan du begripa, vilka fina grannar, va? De hade på tv någonting om grannosämja, och det har vi inte här. Inte. Nej, man hjälper varandra, ja.
Okej, men så, nu klipper du alltså själv?
Jajamän, för första gången.
Ja.
I mitt liv. Jag har liksom suttit i baksätet. Jag, och, jag har aldrig gjort det förut. Jag har liksom skylt på att jag inte kan någonting om motorer och att jag är dålig på. Oj, oj, oj. Och vad nervös det var. Men då fick jag två körlektioner av grannen då, som en sån där motorman.
Ja.
Men jag tyckte då, efter en stund, det var ju riktigt roligt alltså. När man lärde sig pedalen, och de är ju fina, de här moderna sakerna.
Ja,
nej, alltså det var ett sånt lyft för själen att lära sig någonting nytt. Och så hitta att, ja men titta vad fint det blev. Alltså när man kommer ut på bron, åh det är klippt.
Ja.
Förstår du vad jag menar?
Ja, ja jag förstår,
ja,
absolut.
Ja.
Och jag blir så glad av din entusiasm i det här.
Ja, det var så roligt. Och så förstod jag plötsligt också varför när Nisse klippte så sprang jag och så pekade. Och där är det blåklockor och där är det prästkrakor. Kan du lämna dem? Och nu förstår jag fruktansvärt vilket jobb det var för honom. Då måste han snurra runt de där tuvorna och lämna dem. Nej, jag körde över dem, det får vara. Det finns på andra ställen. Ja, men du förstår vad roligt det är att hitta någonting sånt där som man faktiskt aldrig har gjort.
Ja, och att lära sig det på lite äldre dagar och märka att nej men gud, det här klarar jag visst.
Ja, alltså, jag har alltid varit så dålig på sånt här, så jag har aldrig försökt heller då.
Nej, och
men nu måste jag. Och då så går det.
Egentligen har du ju inte varit dålig, för du har ju inte provat. Så du har,
nej, men precis. Jag har inte provat och därför har jag inte varit bra på det. Men man måste ju träna. Och jag hörde så många fantastiska saker människor har gjort. Då. Och jag har väl gjort andra saker som har liksom varit bättre för tre barn utan bedövning och sånt där. Men det här var en höjdare.
Jag är så glad att du valde just den här meriten och den här historien.
Ja.
Jag måste fråga, kör du på sköldpadda eller hare? För det brukar vara någon sån där mätare.
Ja, just det.
Att snabbt
nej, man måste öka upp mot hare, vet du, för att få lite fart på den.
Okej, okay, ja.
Ja. Efter en stund. Man startar på sköldpadda och så ökar man mot hare. Uh-huh. Och sen håller man ner gasen när man startar. Och sen är det så finurligt numera. Så att, så trycker man på, släpper man gasen, bromsen långsamt. Och sen så är det fram och bak bara på högra pedalen. Och så kör man framåt. Och så bara man släpper pedalen så stannar den, vet du.
Ja. Uh-huh.
Otroligt. Och så såg jag en grej som låg i gräsmattan och skulle kliva av och ta bort den. Ja, då stannar den. De är ju moderna, de är mycket bättre än de var förr. Vet du. Då hade man kunnat köra ihjäl sig förut. Nej, det var jättekul var det faktiskt.
Och lyssnar du, har du hörlurar och lyssnar du på någonting eller njuter du bara av farten?
Jag njuter av farten och koncentrerar mig. Jag tror inte att jag törs lyssna på någon musik. Jag är lite för... Uh-huh. Du vet, man får ju ett muskelminne när man gör saker. Och jag har ju bara klippt nu två gånger. Två gånger de sista dagarna. Och jag har inte hunnit få det. Men vet, när man gör någonting flera gånger, då får man ju ett minne. Och då kan man ju törs lyssna på radio kanske, men det törs jag inte. Det är bara fokusera på att köra höger, vänster och runt om och se vart man har alla tuvor och sånt där. Ja.
Och hur lång tid tar det för dig då att klippa?
Ja, jag klippte nästan 2 timmar här. Jag klippte, vi har massor med gräs. Vi har massor med gräs. Om man säger så. Jag klippte inte allting. Jag klippte de 3 största ytorna och sen har jag kvar våran dotters och den mindre. Vi har en liten äng där det är väldigt lite gräs. Oh. Där vi har begravt alla hundar och katter. Vi har en liten gravlund. Så det är inte så mycket gräs. Ursäkta. Nej, men... så att det tog nästan 2 timmar och klippade mesta då.
Ja. Och nu väntar du. Nu längtar du efter att gräset ska växa igen så att du får klippa.
Ja, faktiskt. Ja, faktiskt. Jag tyckte det var riktigt roligt. Och så får man ju, vet, när man gör något monotont. Det är lite som att diska eller något. Att man får fundera. Man kan sitta och tänka lite då. Om man inte ska ha radion på så hittar man lite att tänka lite.
Mm. Så himla roligt att höra om det här. Du ritar om om det går så skulle jag önska att kan inte din dotter eller granne eller någon filma när du klipper så får du skicka det till oss.
Ja, så kan vi, ja men gud, det var roligt. Ja. Jag kan bli grannen filma för dotter så kommer vi... inte upp för senare i sommar.
Ja. Så vi kan har, vi kanske alltså lägga inte, upp det på sociala medier
där,
eller så.
Vi är inte såna där som mejlar och sådär men jag kan bli grannen filma. Var skickar man det då?
Ja, då får du mejla till karlavagnen@sverigesradio.se.
Ja, det... ja, ja, just det. Jag ska bli grann kan... filma när jag klipper nästa gång och så mejla till er. Åh, ja. Oh, vad roligt. Jag älskar ert program. Jag lyssnar alltid på det. Oh. Och så ringer jag allt som oftast och påminner om körsång. Och jag blev så väldigt glad när ni hade en hel kväll som handlade om körsång.
Ja.
Så då ringde inte jag alls utan då bara lyssnade jag och det var så underbart att höra. Mm.
Vad vi ser när vi pratar om åkgräsklippare.
Ja, ta upp det också. Ta ett program om det också kanske.
Exakt. Tack för att du var med, Dorita.
Ja, men tack själv för ett fint program. Ja, hej då. Kram, hej.
Och så har vi nästa samtal som får bli kvällens sista samtal. Hej!
Hej på dig.
Vem är det som jag pratar med? Jag hann inte ens få det info från producenten, måste jag erkänna.
Ja, jag heter Morgan Kalander, är född i Luleå, uppvuxen i Piteå och bor i Tierp i norra Uppland, men jobbar som taxichaufför här i Stockholm.
Ja, 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 men där var du väldigt noga med geografin. Det ska du ha en utmärkelse för. Det är inte jättelänge kvar av Karlavagnen för den här kvällen, men vad vill du lyfta fram? När har du överträffat dig själv?
Jo, det var det att när jag hade en period där jag hade det väldigt tufft och jobbigt i mitt liv att vara sökare. Och sen mötte jag kristen evangelisation och mötte Jesus och blev frälst. Efter det så förändras mitt liv och då började allting lossna. Då. Och då började det med att jag började plugga på komvux och sen började plugga på universitet. Och det var ett av målen som jag ville uppnå. Och sen efter det så flyttade jag också söderut och bodde på olika orter och löste allting från plats till plats, improviserade, löste allting praktiskt och ekonomiskt och fick det att fungera hela tiden och började liksom aldrig oroa mig för att det skulle bli bra. Och sen så bestämde jag mig, sen när allting hade etablerat sig, att börja med en ny utmaning i mitt liv. Och då började jag med en svensk klassiker som är min stora hobby. Känner du till det?
Ja, det är väl det är Lidingöloppet, Vansbrosimmet och sen Vasaloppet.
Ja, så är det Engelbrektsloppet kan man ha istället för Vasaloppet. Och sen Vätternrundan också då som kommer nästa helg. Ja. Och då blev det att jag hade ju tränat hela mitt liv i ishockey som mellanstadieelev upp till gränsen till högstadiet. Sen började jag träna kampsport då. Och där när jag började träna kampsport så kände jag att jag utvecklades ganska mycket mentalt och personlighetsmässigt och socialt och sånt där. Mm. Och från tonåring, 15 års åldern tills jag var ung vuxen då. Och sen så kände jag att jag hade slutat med det och haft uppehåll i min träning ett tag så behövde jag börja med något nytt. Och då blev jag intresserad av långlopp och då började jag med sådär korta lopp som blodomloppet och typ Hässelbyloppet och midnattslopp och sådana lopp som är akut här i Stockholm. Men då hade jag varit med i en klubb i Piteå då när jag var ungvuxen också där jag sprang för Strömnäs GIF som är elitklubb för barn och ungdomar och juniorer. Och då var jag med bland annat där på ett lopp. På en tävling, en stafett. Och jag trodde inte att jag skulle prestera så bra som jag gjorde. Men jag lyckades hänga med en supertränad tjej som var något äldre än mig, ända till mål nästan.
Oh.
Och när jag gick i mål då protesterade kroppen. Så att, då blev det som att jag gjorde automatiska sit-ups utan att tänka på det. Men det var för att jag hade någon slags kramp i musklerna då. Tills dess att det lugnade sig. Så alltså jag smällde med ryggen i backen och for upp som en fjäder och så smällde jag ner med ryggen i backen upp som en fjäder tills det lugnade ner sig. Och sen så fattade jag liksom, wow, det här är ju någonting extraordinärt som jag aldrig har varit med om för. Och då fick jag lite smak för det där. Och sen när jag blev lite äldre så testade jag Lidingöloppet 15 då i mitten, mot mitten slutet av 2016, 2017 eller 2014 eller något sånt där. Och sen började jag med den halvklassikern då. Sen har jag gått upp till att köra inte bara halvklassikern, utan då har jag kört som längst då, Lidingö 15 på förmiddagen och 30 på eftermiddagen. Alltså då var jag ute och sprang alltså i fem. Ja. Fem och en halv, ja, alltså 8 timmar alltså i löpning.
Ja, det är ju häftigt.
På en dag.
Men,
på Lidingös terräng. Ja, och det var en av de största utmaningarna jag någonsin har varit med om, förutom Vasaloppet på 9 mil som jag också har gjort några gånger då.
Och nu kommer tiden springa iväg från oss, Morgan, så jag får ju avrunda med en sista fråga. Vad är det häftigaste med den här hobbyn?
Ja, det är helt enkelt att man utmanar sig själv och får se vart ens gränser går. Att man klarar mer än vad man tror och att man faktiskt kan anpassa sig efter den situationen man är i. Och sen tackar jag alltid Jesus för att han alltid finns med där och stöttar mig med sin närvaro, sin nåd, sin sanning och sin kraft genom den helige ande också. Och jag har det med mig inom mig som en inre bön många gånger när jag springer liksom. Och då känner jag att jag får lite extra kraft och motivation. Och sen så när jag kommer i mål, då känner jag mig överlycklig. Där är man ju full av endorfiner, vet du, och lite adrenalin. Och man mår jättefint. Och jag tycker det är helt fantastiskt. Och sen att jag träffade min fru Ada i församlingen Arken i Kungsängen och att vi sen gifte oss. Det är också en stor händelse i mitt liv då.
Ja. Men tack Morgan för att du var med. Nu får jag avrunda för att
det går bra.
Tack så avrunda hela programmet. Ta hand om dig.
I Jesu namn och tack för ett fina program. Hej.
Tack själv. Hej. Vad kul att få gotta oss i stora och små framgångar och glädjestunder. Tack för att du har lyssnat. Du kan alltid höra av dig till oss på karlavagnen@sverigesradio.se och Karlavagnen hör du varje vardagskväll och söndagkväll i P4 och alltid i appen Sveriges Radio.